Det här är en Svenska Yle-podd.
Kina firar 70 år av kommunistvälde med massiva militärparader. Samtidigt samlas Hongkongbor till massprotester på andra sidan gränsen. Situationen är extremt spänd. Kina är nu ett år äldre än Sovjetunionen som plötsligt rasade samman. Så hur länge håller kommunistkina ännu ihop? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Björn Ådahl, du är Svenska Yles långvariga medarbetare i Hongkong och du sitter som bäst i en småstökig hotellobby i centrum av Hongkong och på många vis också i centrum av världshändelserna. För medan Kina firar sina 70 år av kommuniststyre med pompa och ståt så protesterar Hongkongborna nu mer än någonsin mot den kinesiska ledningen. Så Björn, hur mår kommunismen i Kina idag?
Kommunismen... Det är ett ganska svårt beskrivet system Kina har, för att Kina är ju formellt ett kommunistiskt land och det är också en auktoritär enpartistat. Men när det gäller ekonomin så är Kina ingalunda kommunistiskt längre, snarare tvärtom. Det är pengar som gäller och det samhället är på många sätt lika kapitalistiskt som det är i väst, även om staten har spelar en större roll än den gör i ett land som då Finland. Men när det gäller politiken så är ju Kina fortfarande en auktoritär stat. Och under den nuvarande presidenten Xi Jinping så har Kina blivit ännu mer hård. Det finns liksom ingen utrymme för oliktänkande. Allt sånt så kväses genast.
Så vad är det man firar nu när det är 70-årsjubileum? Är det bara skenkommunismen man firar eller vad?
När man firar kommunistpartiets seger i inbördeskriget för 70 år sedan, det är det man firar. Och sen firar de kommunistpartiets då prestationer. Att Kina har ju de facto utvecklats väldigt, väldigt mycket, väldigt snabbt, omvandlats helt och hållet kan man säga. Efter det att den första kommunistiska ledaren Mao Zedong avled 1976. Efter det har Kina då under kommunistpartiets ledning så gjort väldigt, väldigt stora framsteg. Det går inte att förnekas. Att också folkets genomsnittliga levnadsstandard har omvandlats. Den är på en helt annan nivå än det var förr. Och det är det som kommunistpartiet vill föra fram. Och samtidigt ger de folket den bild att utan kommunistpartiets vägledning skulle Kina inte kunna nå de här framstegen.
Precis. Det som ju kommunistledningen inte vill påminna folket om eller omvärlden om, så är det som hände på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Jag minns själv tydligt bilden av en ung demonstrant som ställer sig i vit skjorta framför en pansarvagn. Och den här ikoniska bilden spred ju sig som en löpeld och fick omvärlden att öppna ögonen för vad som hände i Kina. Men kan man säga, var det där på något sätt som kinesiska kommunismen dog?
När det gällde ekonomin så hade kapitalism införts redan tidigare. Det var Deng Xiaoping, den grå eminensen Deng Xiaoping, det var han som då införde de ekonomiska reformerna i början på 1980-talet. Så han förklarade att det är ärofullt att vara rik och att det är ingen skillnad med en katte, svart eller vit, så länge som den fångar råttor. Men det menar han då att det är ingen skillnad om ett land är kapitalistiskt eller socialistiskt. Huvudsaken är att människornas levnadsstandard förbättras. Och det var då som det blev klart att Kina ekonomiskt inte längre följer någon form av socialism.
Men vad kan vi dra då för paralleller från det som hände 1989, protesterna då, och det som vi ser idag 2019? Finns det en risk för att historien upprepar sig?
Det finns ju en risk för att det går illa, som det då gjorde då när soldaterna då mejade ner flera hundra, eventuellt tusentals människor i Peking och också i några andra kinesiska städer. Det var inte bara i Peking som man demonstrerade. Men i övrigt är parallellerna svåra att dra för att när Hongkong då är autonomt och har aldrig levt under ett kommunistparti, utan man levde under det kapitalistiska brittiska systemet före 1997 då Kina tog över. Så här beror missnöje mer på det att ungdomen i synnerhet, eller människan överlag, så har svårt att förlika sig med det kommunistiska Kina. De finner det väldigt främmande, det här med en auktoritär ledare och så här. Men det har aldrig varit så i Hongkong. Som finanscentrum är Hongkong ännu väldigt viktigt för Kina. Kinas ekonomi skulle inte egentligen klara sig utan Hongkong, just som det enda kinesiska finanscentrumet. Att så mycket av Kinas ekonomi sköts via Hongkong.
Mm. Ja, ja du var inne på det här att Hongkong är Kinas viktigaste finanscentrum och det har just lyfts fram att det här är på ett sätt Hongkongs livförsäkring. Men hur ska man tolka det här? Betyder det att pengar väger tyngre än ideologi för kommunistledningen i Peking?
Det hade redan gjort länge. Att det var ända sedan Deng Xiaoping slutet av 1970-talet, början av 1980-talet började med de här ekonomiska reformerna som då har omvandlat Kina från det kommunistiska, maoistiska Mao-Kina till ett vulgärkapitalistiskt land, kan man väl kalla det. Så ända sedan dess det var det klart att pengar är något som är väldigt viktigt i Kina och ekonomisk tillväxt.
Du, Björn, befinner dig alltså mitt i Hongkong i en hotellobby som bäst och vi diskuterar Kina och kommunismens status i skenet av de här protesterna där i Hongkong. Kinesiska ledningen lyckades då 1989 kväsa de här protesterna då och till skillnad från Sovjet så överlevde man järnridåns fall. Varför klarade Kina av att överleva det här?
Vi tog väl lärdom av det som skedde i Sovjet, att det hette att kommunistpartiet bestämde sig att de aldrig gör samma saker som Gorbachev gjorde och som de då såg att orsakade Sovjetunionens fall. Nu är det en stök.
Så jag frågar om det här, vad Kina gjorde rätt efter Järnridåns fall?
Ja, just det. De tog alltså lärdom av det som skedde i Sovjetunionen och strama till greppet om samhället istället för att göra samhället öppnare. Och sen samtidigt då såg de till att genom det här sitt eget väldigt effektiva och omfattande propagandamaskineri såg de till att folk aldrig fick reda på vad som skedde i då Peking den 4 juni 1989. De har lyckats liksom utplåna den händelsen från kinesernas sinnesvärld. Du pratar om den här bilden som på den här mannen som står framför pansarvagnarna. Om du visade något en studerande idag i Peking så har den personen ingen aning om vad det är frågan om. För de har liksom inte haft en möjlighet att lära sig om det hela.
Men Kina som sagt lyckades då avvärja de här stora utmaningarna. Och sen har vi sedan dess sett en stark ekonomisk tillväxt. Som också har gynnat kineserna. Vi ser en växande medelklass. Samtidigt så är ju Kina totalitärt. Så varför protesterar inte kineserna?
Man hade räknat med att medelklassen skulle börja kräva att kommunistpartiet då gör samhället mer öppet och börjar införa politiska reformer. Men så har det inte gått. Det har visat sig att medelklassen är nöjda med det politiska systemet med den förutsättningen att kommunistpartiet fortsätter att se till att ekonomin utvecklas i en positiv riktning och att medelklassens levnadsstandard fortsätter att öka. Och man kan se under hela 2000-talet, ända fram till 2012, så var den ekonomiska tillväxten oerhört snabb i Kina. Det var mer än 10% varje år. Och då så förbättrades människornas liv helt enkelt på det sättet att inte kunde de se någon orsak till varför de skulle vara missnöjda med kommunistpartiet. Men nu har den här ekonomiska utvecklingen avstannat. Den är inte alls lika snabb som förr. Och det förmodas vara orsaken till att Xi Jinping har gått in för att göra kommunistpartiets grepp om samhället allt mer stramt och att genast se till att alla missnöjesyttringar så de bara kväses. Man liksom ser till att inget missnöje börjar sprida sig. För kommunistpartiet är oroat för det faktum att den här ekonomiska utvecklingen inte längre är lika snabb som förr och att människorna därför kanske inte längre är lika nöjda med partiets styre.
Så att situationen är på något sätt så att så länge det gick ekonomiskt bra för Kina så ville folket inte ställa sig på barrikaderna. Nu går det inte lika bra, nu börjar folket tveka och så har vi Hongkong så här som ett varnande exempel som kan få en dominoeffekt. Är det där vi står nu eller som Kina står nu idag?
Det är väldigt långt precis på det sättet som du säger. Och man vet att Kinas ledning är väldigt oroad för att kineserna på andra sidan gränsen ska få veta vad som egentligen pågår i Hongkong. att när de demonstrationerna började i juni, så då nämndes det inte överhuvudtaget i de kinesiska massmedierna. Det var som de aldrig skulle, det, som ingenting ovanligt överhuvudtaget skulle ha pågått i Hongkong. Men sen när de demonstrationerna blev så omfattande och också mer och mer våldsamma, så blev partiet helt enkelt tvunget att börja då... Nu var det en dörr som smällde. Partiet blev tvunget att helt enkelt börja beskriva de här händelserna åt folket i Kina, för att här, hit kommer så mycket kinesiska turister, och de kunde bara inte hemlighålla det som pågick i Hongkong längre. Men då började de förvränga händelseförloppet här. Att kineserna går nu omkring och tror att de här demonstrationerna är frågan om människor som vill att Hongkong ska bli självständigt. Och det har då kommunistpartiet lyckats få in intutat i det kinesiska folket, att det är någonting som är fel och otänkbart. Men de facto är det en väldigt liten del av de här demonstranterna som drömmer om ett självständigt Hongkong. De flesta förstår att det är en omöjlighet, och det var de villiga att Kina ska sluta att blanda sig i Hongkongs angelägenheter.
Men Björn, om vi tänker på de ekonomiska utsikterna för Kina, hur ser det ut? Kan ekonomin vända sig alltså mot kommunismen?
Det är klart att den kan göra det. Redan nu det här handelskriget med USA har ju skadat Kinas ekonomi, och det är väldigt känsligt för Kinas ledning, för Xi Jinping, för att det är han som har ändrat Kinas utrikespolitiska linje. Tidigare så gjorde Kina sitt bästa för att hålla så låg profil som möjligt i alla internationella sammanhang. Men under Xi Jinping har Kinas utrikespolitiska profil höjts kraftigt. Och ett resultat av det anses vara det här handelskriget med USA. Och om det börjar skada Kinas ekonomi så att också vanligt folk märker det, så är Xis ställning definitivt svagare än den har varit.
Så om vi blickar framåt om 70 år, var står Kina då? Finns det alltså något spår av kommunismen kvar, eller har Kina blivit totalt kapitalistiskt?
Det är omöjligt att säga, men att så som det nu ser ut så finns det finns inget hot mot den här liksom den kommunistiska politiska linjen, det vill säga den auktoritära linjen. Det finns inget hot mot kommunistpartiets maktmonopol. Det finns inga andra krafter i Kina för närvarande. Men sånt uppstår ju väldigt hastigt. Det just om ekonomiska tillväxten börjar avstanna och folk börjar förlora sina arbetsplatser och allt sånt kan ju hända. Så vem vet hur det går?
Björn Ådahl, tack till dig där i Hongkong. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.